Hörrni, det har legat någonting på mitt hjärta och det har legat ganska länge. Och jag har inte vetat riktigt när ska jag ta itu med det här. Och det är en fråga som egentligen ligger bakom det här. När kommer egentligen Jesus tillbaka? Vi vet att han kommer tillbaka. Vi vet att han ska ställa sina fötter på Oljeberget, för det står i Bibeln. Och vi fick ju veta här genom bibeltexten att på det sättet som de såg honom fara upp till himlen så ska han komma tillbaka. Men vi vet också att innan det händer så kommer församlingen att ryckas upp honom till mötes. Och då kommer det som har dött i Herren först att stå upp, står det, uppstå. Och deras kroppar kommer förvandlas till en härlighetskropp, vad det nu är. Det får vi lita på Herren att han sköter. Och sen kommer också vi som ännu lever förvandla sitt ögonblick och lyftas upp till honom. Det står i Bibeln. Och det håller i princip alla kristna med om. Även om man är lite ljusskygg kring det här med uppryckandet. För det är där det blir problem. Det är där det liksom krånglar till sig mellan varven. Och under de senaste månaderna, jag tror det började innan sommaren, så var det en Joshua i Sydafrika som gick ut med en profetia att den 23 och 24 oktober kan vi vänta oss, jag tror det till och med var den 23, att då kan vi vänta oss att Jesus kommer tillbaka och hämtar sin församling hem igen. Det kanske inte ens du visste om. Men det har varit en stor grej på nätet. En jättestor grej. Framförallt bland unga människor. Så man har tagit fasta på det här. Så man hade till och med en vaka på nätet. 24 timmar. Där man väntade då på. Och man hade lite olika tids. Han som gav ut den här profetian. Han var ju i Johannesburg. Och sen fanns det en och när, liksom, ja, när det inte stämmer riktigt, då förskjuter man lite. Ja, men det kanske är tiden i Jerusalem som gäller. Och så höll man på så här tills alla bara satt tysta. Och jättemånga var besvikna. Och det här är inte första gången i historien det händer. Det händer gång på gång. Man menar att man kan förutsäga när Jesus kommer. Fast Jesus själv säger minst två gånger att det inte är sak att veta det. Och han säger till och med att inte ens sonen eller änglarna vet det. Hur kan då någon komma och säga, ja men jag har listat ut det. Det är spännande, det är det. Och det kan vara, alltså när man lyssnar på liksom resonemanget och själen så kan vara svårt. Oh wow, ja men det låter ju faktiskt inte helt otroligt. Men vi måste hålla oss till Bibeln. Och vi ska ta och läsa prakttexten framför andra när Jesus talar om sin återkomst. Och nu kanske den här texten handlar om hans fysiska tillkommelse. Men vi kan lika gärna koppla ihop den med vårt uppryckande. Och då står det så här i Matteus 24 och 44 ska vi börja med först. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntade kommer människosonen. Jag läser igen, för det är Jesus som säger det här. Därför måste också ni vara beredda att när ni minst väntade, då kommer människosonen. Jag har fler bibeltext, en till bibeltext på samma tema. Men vi ska ta och fortsätta och läsa texten, vad han säger Jesus här. Vi fortsätter i vers 45. Vem är den trogne och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänare när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta, min herre dröjer och han börjar slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är berusade, då ska den tjänarens herre komma en dag då, när han inte väntade och i en stund när han inte anade och han ska hugga honom i stycken och ge honom plats bland hycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder. Nu behöver vi be, eller hur? Gud, välsigna ditt ord på våra hjärtan. Öppna våra hjärtan. Upplys vårt förstånd, Herre. För vi längtar efter dig och vi väntar på att du ska komma tillbaka. Amen. Amen. Det finns två viktiga insikter i den här texten som vi precis läste. Det första, det är ju det mest uppenbara. I en stund när ni inte väntade. Så. Alltså, när alla pratar om det och det är ett aktuellt ämne. Det har hänt någonting i Mellanöstern och det är en bokflod från de kristna förlagen som handlar om den yttersta tiden. Men då är vi ju liksom beredda på det, eller hur? Och då säger Jesus att i en tid då ni inte väntade. Det är det. Alltså när alla pratar om det ett aktuellt ämne. Då, ja, vem vet? Men det är tveksamt, eller hur? När tidstecknen verkar extra dova. När det är rykten om krig. När det är jordbävning. När det är oroligt i Israel. Ja, men då, nu står han väl för dörren. Ja, kanske. Men han säger likväl, i en stund då ni inte väntade, kommer han. Och Jesus säger i sitt eskatologiska tal, det betyder läran om den yttersta tiden. De frågar honom, vad kommer att ske innan du kommer tillbaka? Då säger han så här, ni kommer höra rykten om krig och om jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men tappa inte huvudet, det är ännu inte dags, säger han. Han säger så. Och ändå fattar vi inte, ändå tolkar vi det på ett helt annat sätt. Men han säger ju så. Ja, men finns det inga tidstecken då? Jo då, lugn, jag kommer till det. Jag ska ta med det också. För det är, jag säger inte att vi inte får tolka tiden eller se på tidstecken. Det ska vi visst göra. Vi ska vara frimodiga. Men vi ska göra det med huvudet i behåll och med Bibeln framför oss. Amen. Yes. Oj. Ja, får jag tänka på min röst här. Jag ska läsa också ett stycke ifrån första Thessalonikerbrevet 5:1-4 som understryker det här. Och då skriver Paulus så här till de kristna i Thessalonikerna. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver jag inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. De slipper inte undan. Men ni bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Han säger att han kommer som en tjuv. Paulus säger att Jesus kommer som en tjuv om natten. Men samtidigt säger han att men ni kommer inte överraskas av det. Hur ska vi få ihop det? Han talar ju om världen som kommer leva i godan ro. Och han lyfter ju upp Noa, han lyfter upp Lot. Där katastrofen kommer liksom bang, ganska snabbt. Och så tror jag det kommer bli i den allra yttersta tiden. Det kommer gå otroligt fort. Första världskriget, det var ingen som hade en aning om att det skulle starta. Andra världskriget, ja, man förstod att nu håller det på att barka iväg. Men första världskriget, det var ingen. Man hade till och med en rörelse kring världen som hette aldrig mera krig. Nu var man så pass upplyst. Nu hade man mediciner. Man hade konferenser över hela världen. Det var rika miljonärer, eller miljardärer hade de varit idag, som åkte omkring och byggde upp institutioner där man liksom skulle verka för fred. Och så kommer skottet i Sarajevo. Och så tar det bara några timmar så är hela världen i brand. Ingen hade kunnat förutse det. Där har du en bra bild. Men han säger här att när det gäller tider och stunder. Ni vet mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Håll inte på att spekulera om tider och stunder. Det är det första vi lär oss. Att vi vet inte när. Okej? Okay? Och det andra vi lär oss, det är om den kloke och trogne tjänaren som alltid är beredd oavsett hur det ser ut i världen. Det är det bästa sättet att vänta på Jesus. Det är att tro på honom och leva i helgelse och längtan. Att han ska komma tillbaka. Det är det bästa sättet att vänta. För då blir man inte överraskad. Man kanske blir överraskad. Ja, var det nu? Oh, härligt! Men det finns ju väldigt skillnad på hur man framställer det här. Eller hur? Det finns till och med, det finns många olyckliga förutsägelser som har skapat misstänksamhet och till och med förakt för det profetiska ordet. Och där till och med då kyrkan hamnar i vanrykte. Det är för att man är så 100%, eller som den här Joshua sa, jag är 1 000 000% säker, sa han, att det skulle ske den här dagen. Det finns i Amerika ett begrepp som kallas för den stora besvikelsen. Det är ett fenomen som handlar just om det här när man hade en stark förväntan i vissa kretsar att Jesus skulle komma tillbaka. Det var en baptistpastor som hette William Miller som förutsa att den 22 oktober 1844 så skulle Jesus komma i synlig gestalt och hämta sin församling och det skulle förvandlas. Och han hade forskat i Daniels profetior, i Jesaja. Han hade lagt fram det på ett fantastiskt sätt och det var många som greps av det här. Och de var så övertygade. Och det här, nu ska du lyssna, för det här hände gång på gång. Många var så övertygade att de sålde allt de ägde och hade. Och de kanske avslutade sina arbeten, sina studier. För det finns ju ingen fortsättning efter det här. Då ska vi vara i himlen. Och den, vad sa jag nu, den 22 oktober kom. Och då micklar man och trixar lite i profetiska ordet så sköt man fram datumen kanske. För det, om vi tar hänsyn till det här, då kanske det är lite längre fram. Tiden gick och det hände inget. Och då gör man som man brukar göra i såna här. Nej, men han kom i osynlig gestalt. Men det står ju inte så i Bibeln. Gör det ju inte. Så det var jättemånga som vart besvikna och som for illa. Och den här William Miller, han lyckades på något sätt smita undan. Han hade ju tjänat ganska mycket på det här också. Det ska ni komma ihåg. När folk kommer med fantastiska profetier. Att vi måste ha ögonen öppna och öronen öppna. Och fråga, vad är motivet egentligen bakom det här? Det kan vara ärliga motiv. Det kan att man verkligen är övertygad. Men det blir så tokigt. Det blir så fel. Och vi har faktiskt ett praktexempel här i Sverige också. Nåsfararna. En grupp med fribaptister som blev övertygade om att Jesus kommer snart och vi måste åka ner till Jerusalem och vara där beredda, stå i vita kläder. De hade ett datum, de hade en profet som vägledde dem. Och jag vet att andra kristna i den här i Nåstrakten, de var väldigt skeptiska och tveksamma till det här. Men de här, de var helt övertygade. Och det gick så långt att man sålde alltså sina fädernegårdar som man har haft i hundratals år. Ja, men man ska inte sitta fast i det materiella. Nej, kanske inte. Men det här var ju deras pension. Man sålde, åkte iväg, övertygade. Och fick uppleva ett, ursäkta uttrycket, ett helvete där i Jerusalem. Man blev ignorerade, man blev överkörda, man fick slita hårt. Men det sa som nås om dalfolket att de var pålitliga och de var produktiva. Men det var många som dog i olika sjukdomar. Och ni kanske har hört talas om Selma Lagerlöfs Jerusalemfararna. Hon blandar lite fiktion och verklighet, men det stämmer ganska bra. Så oerhört tragiskt. Och det kommer att hända igen. Och du och jag kommer att vara liksom utsatta för det här. Vi kommer, åh vad intressant. Alltså när jag lyssnade på resonemanget kring den här profetian här i somras. Så tänkte jag, för det handlade om någonting med trumpetfesten som var i den judiska traditionen. Ja. Men vi ska komma ihåg att det handlar inte om judiska traditioner överhuvudtaget när vi talar om Jesu tillkommelse. Utan det handlar om vad skriften säger. Kan du kasta ankaret i skriften, är du snäll? Och så kan du lyssna med intresse. Ja, så här säger en rabbin i Jerusalem. Ja, gör han det? Vad säger Bibeln? För det är Jesus och apostlarna som är grunden för vår tro och vår undervisning. Inget annat. Paulus själv, han var välutbildad jude. Han var rotad i det judiska systemet och traditioner. Han kunde det här. Han nämner aldrig det här med traditioner. Han till och med går till rätta. Jag tror det är Timoteus han säger att säg till de som håller på med släktled. Eller pratar om sina släktled och så här. Sluta med det där. För det leder ingenting, ingenstans. Håll er till Jesus. Amen. Så man. Mm. Ja, men hur ska vi göra då med den yttersta tiden och tidstecknen? Vi sjöng här, tidstecknen visar att ge Herren är nära. Och det gör det verkligen. Vi har haft jag tror många av de här sångerna vi sjunger om att Jesus ska komma, de är skrivna nästan för 100 år sedan. Han har fortfarande inte kommit. Men det är ännu mer sannolikt nu. Är du med? Vi är ännu närmare. När Jesus föddes i Jerusalem, i Betlehem, då hade det blivit förutsagt av profeten av profeten Daniel 600 år innan. Där har du tidstecken. Man läste av tiden och förstod att nu ska någonting viktigt hända. Och du läser i evangelierna om hur det uppstår olika rörelser och sekter som vill dra iväg med folk. Och sen ser man inte när faktiskt han som är förutsagd av Daniel kommer. Det är några som ser det. Jesus som föds. Vi har kungen som bad sin tjänare, finns det något bevis för att Gud finns? Och då svarar tjänaren så här, judarna, ers majestät. Där har du tidstecken. Tänk att det judiska folket finns kvar. Och tänk miraklet som hände när man fick ett eget land i Mellanöstern där man en gång hade bott. Om du läser på lite politik ska du förstå hur osannolikt det är att det hände 1948. Till och med Ryssland, Sovjet som det hette då, röstade för det här. När jag läste historien, jag baxnade. Är det sant? Det måste vara Gud i det här. Det är ett tidstecken. Men där får du se det upp lite, för då är det ändå några som tolkar att 1948 och inom en generation, i denna generation ska se, ja du känner till det här. Och 1988, då var det en sån här rörelse igen. Det fanns en bok som kom ut. 88 skäl till varför Jesus kommer i år. Precis. Ja. Det finns en del som är väldigt duktiga på matematik och räkna ut saker. Men vi kanske ska lyssna på vad Jesus säger. Den stund ni minst väntade. Var alltid beredd på att han ska komma. Vänta alltid. Ja, men kommer han före eller efter vedermödan? Det spelar ingen roll. Jag tycker det känns idag som att vi lever i en sorts vedermöda. Hur det ser ut i världen idag. Det spelar ju ingen roll om vi är i vedermödan eller i slutet av vedermödan. Jag menar, vi kommer bli lika överraskade i alla fall. Eller hur? Vi behöver inte bråka om det. Han kommer tillbaka och vi ska alltid vara beredda. Jag kan ju säga att jag är ju en pre till en mid. Vad det nu heter. Tribulationist. Men har jag fel så kommer jag vara lika glad ändå när vi möts på himlen. Och säger halleluja till varandra och följer med Jesus. Va? Det blir ju underbart. Och så det fantastiska tecknet. Alla folk ska höra evangelium. Sedan kommer slutet, säger Jesus. Och det kan ju inte vara så jättelångt bort. Och vi ska inte fixera oss vid detaljer. Ja, men den här lilla gruppen här i det här landet har inte hört. Jag tror att Gud, han tänker mer storskaligt. Han tänker att det här folket ska höra evangelium. De ska få chansen att ta ställning. Sen om de arbetar emot det eller inte, det är ju upp till dem. Vi har ett ansvar som människor. Det finns ingen myndighet från staten som kommer att säga och som kommer att reglera så att allt alla får tillgängligt. Du och jag har en skyldighet att säga ja till Jesus och ta det här på allvar. Det är så. Så vad ska vi göra då medan vi väntar på Herren Jesus Kristus? Vi ska vara trogna Jesus. Vi ska göra som, jag ska läsa det strax, vi ska älska hans återkomst. Men vi ska vara trogna Jesus. Är man född på nytt och längtar man efter vad vill Jesus? Vad vill Gud i mitt liv? Då är det inte frågan om hur långt bort från det här med kyrka och församling och Jesus kan jag gå utan att liksom riskera att inte få följa med. Det är larvigt. Va? Varför håller man på så? Nej, är man född på nytt, då är Jesus i centrum. Och då vill man vara så nära som möjligt. Att leva heligt i den här tiden som vi är. Då är man beredd. Då behöver du inte fundera på vad som händer i Jerusalem eller i New York eller i Moskva. Eller Washington heter det. Ja, du behöver inte fundera på det. Du behöver inte vara orolig. Du kan fundera kring, det här var ett intressant utveckling i tiden. Ja, kan du göra. Det kan vara ett tidstecken. Men du ska inte lägga all din tyngd på det, utan du ska lägga din tyngd på att du vill vara Jesus trogen. Då är du trygg. Whatever, så att säga. Vad som än händer. Och alltså, vi ska vara trogna Jesus, leva rättfärdigt, och så ska vi evangelisera. Vi ska ta fasta på missionsutmaningen. Gå ut till alla folk. Gå ut till hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vårt uppdrag. Det är vårt ansvar. Och vi gör så gott vi kan. Vi kämpar på. Och det vet Herren. Och vi vet att han vet också att vi bor i ett väldigt sekulariserat land. Och det är tuffa utmaningar. Men vi fortsätter. Vi är trogna Herren. Och vi fortsätter att evangelisera. Och så vill jag sluta med bibelordet då i andra Timoteusbrevet 4:8. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans ankomst. Jag tycker det är så underbart det här ordet. Alla som längtar efter hans ankomst. Som älskar hans ankomst. Det är ju någonting av den kristnes DNA. Vi väntar att Jesus ska komma tillbaka. Det är den stora. Det här skriver han. Det är det sista brevet vi har av Paulus där han skriver en hälsning till församlingen. Och han vet att hans tidsepok börjar närma sig sitt slut. Han har kämpat för Guds rike. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, säger han. Fantastiskt. Vilken förtröstan och tillit på Herren. Vilken tro på Guds nåd och Guds makt att frälsa. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Vi låter de orden klinga kvar i våra hjärtan. Och så går vi in i bön inför Herren. Herre, vi